Efesebrevet 3 ska vi läsa tillsammans från vers 14. Efesebrevet 3 från vers 14. Därför, säger Paulus, därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap, så att ni blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Det här är ett stycke som man skulle kunna prata om hur länge som helst. Jag brukar återkomma till de här, för jag tycker de här verserna är så helt fantastiska. Men man kan ju börja med lite bakgrundsfakta. Efesus var ett viktigt ekonomiskt centrum i antiken och berömd för alla de här stora som var centrum, är berömda för sina tempel. De var berömda för sitt Artemis-templet, där de hade en kärleksgudinna Diana som man tillbad. Paulus kom till församlingen, eller till Efesus, i Apostlagärningarna 19, där han grundade en församling. Och ni som kan Bibelns historia vet ju att han predikade i synagogan i 3 månader. Sen blev han utslängd därifrån. Och så tog han med sig sina lärjungar till Tyrannus hörsal. Där han samtalade, står det i Bibeln. Det står inte att han predikade, det står att han samtalade. Samtidigt samtalade han så länge så att en pojk ramlar ur fönstret och dör sen. Men det är så fan väcka upp den, men det är ju en annan sak. Men han höll på i 2 års tid och samtalade till Tyrannus hörsal, så att hela, står det i Bibeln, alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Så det kom folk från hela Asien och lyssnade på Paulus i Efesus, och så spred sig Guds ord i hela Asien. I Efesus så förkunnade sen Apollos, Aquila och Priscilla. De undervisade församlingen, och längre fram får vi veta att Paulus tillsätter Timoteus som deras pastor under en tid. Det här brevet, Efesus, brevet till Efesierna, är ett av de 4 fängelsebreven som Paulus skrev från Rom när han satt i fängelse. De andra breven är Kolosserbrevet, Filipperbrevet och brevet till Filimon. Och det är troligt att flera av dem skickades samtidigt, och då var det Tychicus som omnämns som budbärare. Efesierbrevet har egentligen en väldigt tydlig struktur. Första halvan av brevet handlar om den troendes position i Kristus. Och den andra hälften, de troendes gärningar i Kristus. Här får man då i början. Nu hängde sig min dator, så nu får ni vänta ett litet tag. Visst är det kul när inte tekniken funkar. Jag läste ju kapitlet, eller delen där i slutet, om man ser strukturen, när det är från de troendes position i Jesus till de troendes gärningar i Jesus. Precis i den skarven är ju då Efesierbrevet 3, 14-21. Och så den här delen börjar med att Paulus säger att han ska böja sina knän. Och om man läser hela Efesierbrevet 3 så börjar han i Efesierbrevet 3 första versen och säger precis samma sak. Därför böjer mina knän, säger han. Men så blir han så upptagen av igen, för de två första kapitlerna handlar väldigt mycket om att beskriva Guds frälsningsplan för oss. Så om man nu läser det så verkar det som att när han kommer till tredje kapitlet, eller han hade ju säkert inte den här kapitelindelningen när han kommit till sen, men när han skrev det så hade han tänkt börja om be för församlingen, men så kommer han på igen hur underbar Guds frälsningsplan är. Så då skriver han ett långt stycke till om Guds frälsningsplan innan han igen säger i den 14 versen, därför böjer jag mina knän. Och det är lite fascinerande att det är kvar. Man kan ju, i datorns värld så skulle ju säkert då när Paulus hade gått tillbaka och tittat på brevet, han kanske hade strykit de tre första orden. För de hör riktigt inte dit när man läser kapitel 3, vers 1. Det blir lite konstigt att han har därför börjat mina knän där. Men det är ju lite kul att man får följa med hans tankegång. I alla fall så böjer han sina knän. Varför böjer Paulus sina knän? Ja, naturligtvis då hör det tillbaks till det han har haft de två första kapitlerna att berätta om, Guds stora frälsningsplan. Han är så fascinerad av att Gud gör den här möjligheten, att han gör allting för att människorna igen ska få kontakt med honom. All den rikedom som finns i Guds nåd, allt vad frälsningen innebär. Men han böjer ju också sina knän då, i bön. Vad ska det här betyda för församlingen? Att församlingen verkligen ska förstå det här, fatta vad som finns i Guds nåd. Ja, det var en liten lång inledning till själva bönen. Det jag egentligen hade tänkt prata om, det var ju bönen. Vad ber egentligen Paulus? Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Det är viktigt att se att det hela kristna livet börjar här. Inte med att vi måste prestera någonting. Utan allt börjar med Gud. Och när Paulus ber att de kristna i Efesus ska få fatt på kraften, är det för att man ska kunna börja på praktisera kristendomen sen efteråt. Men Paulus utgångspunkt är att allt det goda Gud har, det har han redan gett åt oss. Det är inte någonting som vi kan prestera oss någonting till att göra för att få tag i det. Det handlar bara om att vi öppnar upp våra hjärtan för att ta emot. Alla hans rikedomar finns tillgängliga för oss. Hela rikedomen vill han att vi ska få tag i. Och det är Gud som ska ge oss den kraften. Det är inte någonting som vi själva ska prestera. Det är inte någonting som vi måste på något sätt göra en massa goda gärningar för att få tag i. Det handlar bara om att vi öppnar upp oss och säger, vi vill ta emot din kärlek. Vi vill ta emot din rikedom som du har. Ge oss av din rikedom. Han säger att han vill att vi ska få tag i kraften och styrkan så att vi får någonting i vår inre människa. I Andra Korinthierbrevet, det fjärde kapitlet, 16 versen, står det: därför ger vi inte upp, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Paulus vill som på något sätt betona att det inte det viktiga är inte vårt yttre. Naturligtvis vill inte Gud att vi ska lida, men vi går alltid mot att vi blir äldre och äldre. Vi möter svårigheter, vi möter sjukdomar. Men än i allt det vi kan få möta, så vill Gud alltid ge oss ännu mer rikedom, ännu mer styrka åt vårt inre människa, så att vår inre människa kan förnyas varje dag, hela tiden. Så all Guds härlighetsrikedom, som ju är helt omöjlig att beskriva, den går inte att sätta någon siffra för hur stor den är. Det vill Paulus att den rikedomen ska ge oss kraft och styrka, så att vår inre människa hela tiden blir förnyad och får kraft. Kommer nästa del i bönen, och jag skulle vilja lägga till någonting, för det, så här står det i Efesierbrevet: jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Det som i svenska översättningen finns det ingen bindeord däremellan. I många texter som jag har läst så finns det ett litet så inom parentes där, så att den här texten låter så här: jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Då blir det liksom en följd av, jag öppnar upp mitt liv så att Jesus härlighetskristendom eller rikedom kan ge kraft och styrka åt mitt inre människa, så att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan. Bo som används i den här i grekiskan är ett grekiskt ord för hus. Och nu får ni ursäkta min grekiska uttalande, men någonting åt oikeo uttalas hus, och det skulle kunna översättas med då att bo, att husera. Men just i Efesierbrevet så använder också då Paulus ett prefix på ordet bo, så det blir, ni ser att jag tvekar hur jag ska uttala det, katoikeo, vilket då blir en intensifiering av ordet bo. Det betyder då mer att verkligen bo där. Han har slagit sig ner, han trivs där. Så när vi öppnar upp våra hjärtan för att ta emot Guds rikedom, får vi kraft och styrka. Det betyder också att det blir en sån trevlig plats, så där vill Kristus bo. Det är liksom inte bara bo, utan han slår sig ner, han trivs hos oss. Tänk att ha ett sånt inre liv där Kristus verkligen trivs. Och fortfarande finns det ingen tvång. Det finns ingenting som vi behöver fortfarande inte göra någonting. Det är det som är. Vi behöver fortfarande bara öppna upp våra hjärtan, ta emot Guds rikedom, låta oss få kraft och styrka. Då rensar Kristus upp i vårt inre hjärta så att det blir kul att bo där för honom. Han trivs där. Han vill bo hos oss. Thomas Watson skrev så här: omvändelse är en nåd från Gud genom vilket en syndare ödmjukas i sitt inre och blir märkbart förändrad. Fortfarande ingenting som vi måste prestera någonting. Vi behöver omvända oss, förstå vem Gud är, öppna våra hjärtan för Gud. Då förvandlar han oss. Tänk att bli märkbart förändrad. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och så vill jag lägga till ett så till. Så att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Kommer nästa stycke som hänger på. Jag öppnar upp mitt hjärta för hans härlighets rikedom. Jag får kraft och styrka. Det innebär att mitt hjärta blir ett ställe där Kristus vill bo. När Kristus vill bo i mig så blir vi rotade och grundade i kärleken. Det står så här i psalm 1. Psalm 1 från vers 2. Den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Allt han gör, det lyckas väl. Ju mer Kristus får bo i mig och ta över mitt inre, desto mer vill jag lära känna honom ännu mer. Det blir som en, alltihop blir en följdverkan. Jag vill få mer av hans undervisning. Jag vill ta del av vad han säger, både läsa hans ord, lyssna in på vad andra berättar om vad de har upplevt tillsammans med Gud. Så att jag blir mer och mer rotad. Till slut så blir jag som ett träd planterat i vattenbäckar. Rötterna går ner och får alltid näring som innebär att jag kan bära frukt i rätt tid och mina löv vissnar aldrig. Så den här bönen tycker jag är en trestegsbön. Att det hänger på varandra. Att först och främst så öppnar vi upp. Det här, när ni har hört den här predikan så kan ni det här utan till. Jag öppnar upp mitt hjärta för Guds härlighets rikedom så att han ger min inre människa kraft och styrka. Då blir mitt hjärta ett ställe där Kristus vill bo. Det blir att mitt liv blir rotat och grundat i kärleken. För jag vill lära känna mig mer. Lära känna mer av vem Jesus är hela tiden. Det här är liksom på, det här stycken är mer på, tycker jag, mer på ett personligt plan. Sen kommer nästa del av bönen. Som börjar med då. Har först Paulus haft en bön om det här med att mitt inre liv ska få kraft. mitt inre liv ska blomstra, då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Då är det någonting vi gör tillsammans sen. Tänk att tillsammans få lära sig ännu mer om Jesus. Mycket i Efesierbrevet talar ändå om Kristi kropp. Att vi tillsammans, vi behöver varandra för att fatta ännu mer av vem Jesus är. Och här går ju Paulus några steg extra än vad man brukar kunna tänka sig. Vi vet ju att vår värld är tredimensionell. Bredd, längd och höjd när man pratar om saker. Men han pratar också om djupet här. Bredden, längden, höjden och djupet vill att vi ska kunna lära känna Jesu kraft, Jesu kärlek. Kanske är det så att den fjärde dimensionen, djupet, handlar om kärlekens oändliga djup, dess översvallande kvalitet. Att tillsammans både förstå längden, bredden, höjden och djupet av Guds kärlekskvalitet. Och som sagt så gör vi det tillsammans. I Efesierbrevet 2 förut har han ju då pratat om att vi är ett tempel. Det står så här i Efesierbrevet 2 från den 21 versen. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Jag tyckte den passade så bra, den här första sången som du hade valt idag. Att vi tillsammans det kristna livet under omständigheter kanske ofta är att man är ensam. Man får själv lära känna Gud. Det beror ju på vilka omständigheter man kommer ifrån. Men ännu mer tillsammans kan man lära sig förstå mer om Gud. Där man delar erfarenheter. Det här har jag upplevt tillsammans med Gud. Det här har jag gjort. Och så förstår vi i samtalet med varandra ännu mer och ännu djupare om Kristi kärlek. Tänk att han i sin härlighetsrikedom vill ge dig kraft när du öppnar upp ditt hjärta. Kraft och styrka så att din inre människa alltid förnyas, även vilka omständigheter som ändå finns, så kan det alltid få bubbla ett inre liv. Så att Kristus tycker att det är behagligt och vill bo i ditt hjärta. Så att vi och du förstår ännu mer vem Jesus är. Du letar i Bibeln, du letar i bönen så att du blir djupare rotad och grundad i kärleken. Och så att vi tillsammans kan förstå vem Gud är. Nu har jag tjatat de här bibelraderna så mycket så jag hoppas att de nästan sitter. Beroende på hur din situation är idag, kanske känner att ja, men det är omständigheterna runt omkring känns inget bra, sjukdom, andra omständigheter, Men Gud vill både förnya din yttre människa, men framförallt din inre människa. Så vill jag betona tillsammans. Kan inte tillräckligt betona vad vi kan betyda för varandra. Jag hoppas att lite inspiration, att Gud vill ännu mer i ditt liv. Inte att du måste göra någonting. Det enda du behöver göra, öppna upp, säg: kom Herre, jag vill ha ännu mer av dig i mitt liv. Ska vi be tillsammans. Jag tackar dig, kära Jesus, för att du har gjort allting för oss, Herre. Och nu ber vi precis som Paulus, att du i din härlighetsrikedom ska ge vår inre människa styrka och kraft. Så att du vill bo i våra hjärtan, Herre. Och att du vill rota oss och grunda oss i din kärlek. Och jag ber, Herre, att vi tillsammans ska förstå ännu mer vem du är. Att vi ska lära känna dig på alla fyra dimensioner, Herre. Jag tackar dig för att du är så stor. Och du vill fylla på i våra liv. Låt det få bubbla över av din kärlek i våra liv, Herre. Jag ber så. I Jesu namn. Amen.